Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström. Vi gillar träning och hälsa, och vi tycker väldigt mycket om att prata om det. Och den här veckan, Lovisa, har jag så himla mycket att prata om. För att det, min helg, den har ju varit helt smockad. Alltså det har hänt så mycket den här helgen, så att jag fortfarande lever i någon slags adrenalin. Rus. Kan inte sova på nätterna. Käkarna bara går och går och går och går och går. Och det, jag tror att det är adrenalin som fortfarande pumpar. Vi kan väl börja med det allra färskaste. Det är nämligen att du har redan varit uppe och tränat. Och då är alltså klockan 8 idag, denna onsdag morgon, när vi spelar in Träningspodden.
Åh, gud, jag blir trött bara jag hör dig säga det. Åh.
Ja,
nej, men det är
för tidigt.
Alltså, 6:15 på gymmet, det är okej. Det är kolsvart när jag kommer ut ur mitt hus. Jag tar min cykel. Jag har fått såna här nya hörlurar, så att nu är det så bra, för nu kan jag cykla i stan. Men jag har nya hörlurar som gör att jag kan, det är en jättecool grej. Jag får inte betalt för att säga det, men det är ändå så bra tips om man cyklar i trafik. Det är liksom en hörlur som sitter mot kindbenet, eller så här skallbenet, istället för att man stoppar in en hörlur rakt in i hörselgången via örat. Så man hör liksom ljud från området runt omkring samtidigt som man kan lyssna på musik eller podcast, vilket jag tycker är så himla skönt om jag springer eller cyklar i trafiken. Det är jättebra. Jag drog på så här riktigt hardcore träningsmusik när han säger så här: åh gud, nu lyssnar jag på gymtekno igen. Jag bara, ja, apropå adrenalin.
Vänta. Hör du verkligen någonting av det du spelar när du inte har den i örat, undrar jag?
Det är så märkligt. Men det måste ju vara liknande teknik som man använder i hörapparater. Alltså att liksom ljudet, det här är så konstigt, och man måste faktiskt prova en sån här hörlur om man ska förstå hur det känns. Men ljudet är liksom inuti hjärnan, fast det kommer inte via öronen. Det här är så konstigt.
Vad märkligt. Jag fattar ingenting.
Airtracks. Airtracks heter det. Nej, men det är så konstigt. Och varje gång jag har de här lurarna på mig, så träffar jag någon som säger, men gud, du måste prova mina nya lurar. Så jag har fått en sån här grej att alla ska prova. Men då känns det ju mycket mer hygieniskt jämfört med att man kan stoppa in hörlurar inuti öronen. Det är ju så äckligt. Ibland när jag ser på tunnelbanan eller när jag är nära människor som har såna här vita typ iPhone-lurar. Och man ser att de är helt så här gula. Så har man dem i fickan och sen så har man dem i handen och sen stoppar man in dem i örat och sen så har man dem i fickan och i handen. Och jag bara känner så här, det är rätt ofräscht. Men de här lurarna, man sätter dem liksom mot skallbenet framför örat och sen trär man dem. Det är som en sån här, ett typ ett diadem, fast man trär det över öronen och så drar man ner den i nacken. Så att jag som har en hövding, alltså min sån här airbag cykelhjälm, hövdingen ligger liksom nedanför själva diadem eller nackslingan för lurarna. De är trådlösa, så de, man synkar dem med bluetooth med telefonen. Det här är så konstigt. Och har man en vanlig hjälm, då kan man också ha de här lurarna, för att de ligger nedanför hjälmen bak i nacken. Det är så konstigt.
Det låter jättemycket science fiction.
Beroendeframkallande, för nu kan jag inte ha några vanliga hörlurar som jag måste stoppa in i örat. Jag har så små öron. Alltså jag kan typ inte ha vuxenlurar om man ska stoppa in dem i öron.
Nej, men jag kan nästan inte heller. Jag har alltid problem när jag ska jobba, du vet, när man ska ha en snäcka i örat när man jobbar med TV. Så måste jag alltid ha en pytteliten, för om de är för stora så går de inte in i mina öron. Det går inte. Jag får inte in dem. De bara trillar ut hela tiden. Så att det där är faktiskt ett litet problem för mig. Så att jag kanske ska testa de här nya hörlurarna. Men då satte du alltså på jättehög dunka-dunka, som gamla tanter säger. Jag är ju en tant nu.
Ja, så jag säger gymtekno ofta, dunka, säger han som fnyser.
För att vakna till liv då, eller vadå?
Klockan är 10:06 när jag cyklar hemifrån.
Nej, fy Fabian. Det är inte kul. Och då tittar jag
runt omkring mig på Södermalm när klockan är 10:06. Alltså det är ju inte jättemycket folk ute och rör sig. Och de som rör sig ute 10:06, det är ju antingen människor som jag brukar säga så här, i blåställ. Typ byggare, sådana som ska vara framme på sin arbetsplats väldigt tidigt. Och sen är det sopbilarna. Och sen är det lite de här lösdrivarna, de som kanske har vandrat på stan några timmar och nu liksom ska slå sig till ro på något café eller liknande. Så det känner lite, jag känner lite grann att jag möter människor som jag inte skulle mött annars. Jag är ju aldrig ute så tidigt. Jag går ju aldrig till jobbet så tidigt nu för tiden. Och jag, det är klart att jag jobbade på Sats Odenplan och de öppnade 6. Någon gång var jag där väldigt tidigt. Men alltså före 7 är ju jätteovanligt. Kommer fram till Satsofo där jag tränar just nu. Och då är vi så tidiga så att de inte är så öppet. Och då känns det som att vi typ kört. Du vet, man hänger innan Systembolaget ska öppna. Att man är så här törstig. Så folk sitter liksom på trappan utanför. Att man verkligen vill in för att få sig sin första slurk för dagen. Dessutom så står det så här glasflaskor. Det är någon som har varit ute och partat ikväll. Eller under natten. Så de glasflaskorna står utanför entrén till Sats. Så jag tänkte, stackars tjejen, receptionisten som ska öppna upp centret där vid 6. Hon får liksom börja med att tända upp. Och sen så fixar hon säkert alla nödutgångar och sen låser hon upp ytterdörren och får gå och hämta så här alla whiskyflaskor och cider och ölburkar sånt som står på trappan och går och lägga. De hamnar väl i samma återvinning om det är ölburkar som alla nockoburkar. Det är så här kontrasterna. Men sen är vi där klockan 6 och jag är lite deppig. Det är skillnad för mig från 06 till 06:15. Bara det är trögt. Hade jag fått vara på gymmet 6:30, då hade jag ju kunnat liksom njuta lite mer. Men sen var det 2 överkroppspass på raken. Det är rätt segt. Jag var lite trött i greppet från början och så lite stingslig. Jag har ju en tid att passa. Jag har ju min viktiga podd-dejt med Jessica, vilket innebär att jag kanske inte var så social och inbjudande till mina träningskompisar. Och mina tjejkompisar säger den här klyschen efteråt när vi är klara. Bara, Lovisa, nästa gång så kanske du ska... Ja, du kanske ska säga till Hans att du behöver få dig någonting innan du drar till gymmet. För de tyckte jag var så otrevlig. Och sen cyklar jag hem. Och på vägen hem, då får jag mens.
Nej.
Så då, dels då, men för mig var det såhär, vad skönt. Det var nog därför allting var så fruktansvärt trögt. Ja. Mentalt i morse. För nu vet jag, nu kommer jag komma in i så här bra flow. Första dagen på mensen, det är trögt. Men sen är det så som att det liksom vänder för mig. Så när jag är rätt driven mentalt och har ganska höga energinivåer andra, tredje dagen på mens. Och det är så där cyklar det för mig varje månad.
Ja, men jag känner igen det där. Jag fick ju också min mens i helgen faktiskt. Och jag visste att den skulle komma. Och jag visste ju att jag hade ju så mycket grejer som jag skulle göra. Alltså tjurruset, basketmatch och så vidare och så vidare. Och jag tänkte att det kanske skulle påverka min prestation på ett dåligt sätt. Men det var nästan tvärtom. Jag tycker att jag var skitpigg och hade massa energi och nästan använde mer av mitt energiförråd än vad jag brukar kunna göra.
Men då kör du loppet med tampong då?
Nej, men så här
var
det.
Hur funkar?
Nej, men jag hade inte fått min mens ännu på lördag morgon när jag skulle åka iväg till Kungsängen där tjurhuset gick. Men, och så tänkte jag så här, ja. Om jag får mens under loppet, det är ingen som kommer att se det, för jag kommer att vara så lerig, så det kommer inte att synas.
Kamouflage.
Men sen tänkte jag, det kanske är väldigt obehagligt alltså, att känna att man blöder. Jag tror att jag skulle bli ganska påverkad av det. Jag tycker att det var lite, ja, men lite obehagligt faktiskt. Så att, då hade jag en tampong i för säkerhets skull, om det skulle vara så att jag fick mens. Men nu fick jag inte mens förrän på natten mellan lördagen och söndagen. Så att det var ju istället, då fick jag ju liksom proppa på ordentligt när jag skulle spela basketmatch och springa ut och byta i periodpausen och så. För att nu blir det väldigt intimt här, men min mens är väldigt riklig de första dagarna, kan man säga. Det tycker jag är
lite
jobbigt.
Men har du någon app som du reggar sånt här i, så att du vet att den typ varnar för att nu är det mensdag på ingång?
Men jag har en app faktiskt. Jag vet inte vad den heter. Använder du någon app? Den heter...
Jag använder Maya, M-A-Y-A.
Det lät ju...
Den tycker jag, den är så bra, för den har notiser. Så jag får alltid veta i förväg när mensen ska komma, för det glömmer jag alltid bort. Ja. Jag har aldrig med mig tampong och liknande. Men sen så tar ju den även, kan den skicka så här små tips och tricks under månaden, vilket jag gillar. Den kan typ så här flagga upp för att nu är det PMS, och jag bara, jaha, det är därför jag är så irriterad. Eller nu har du ägglossning, och då kan det vara så här att rikligare flytningar och massa sådana där grejer som man märker, men som jag inte kanske reflekterar över. Just det, det är den dagen i månaden. Så jag gillar Maya, den är gratis och man kan så ställa in massa grejer som man vill ha.
Min heter P-Tracker. Period Tracker antar jag att det står för då.
Det var lite mer amerikanskt.
Ja, men den är också jättebra. Det är inga notiser och sådär, men det är bra att man... Till exempel om jag är på väldigt dåligt humör och lättretlig och sådär, då kan jag gå in och kolla, och då är det ofta PMS. Det hänger no liksom shit, ihop.
Så att... Men nu när vi ändå är lite intima och lite äckliga, så måste jag bara säga att jag tappade min tånagel nu.
Va? Nu precis?
Nu.
Fy fan vad äckligt. Usch!
Det var resten av ultravasan som nu hamnade någonstans i min säng.
Åh, vad äckligt. Men... Lovisa! Och tänk om du inte hittar den nu. Och sen när du och Hans ska gå och lägga dig ikväll, Hans sa, och det är något som skaver här. Så ligger den äckliga valtånagel där.
Det fastnade någonting i jeansen när jag tog på mig dem i morse när jag kom hem från gymmet. Och så kände jag så här att det brände till lite grann. Den har varit lite sådär lös i kanten, om man säger så. Men ja, nu har jag bara nagellack på 4 naglar på min vänsterfot.
Är det alldeles blått äckligt där under, eller?
Nej, det fanns en ny liten gullig bebisnagel där runt.
Usch, jag kommer också tappa en nagel. Jag slog i tån, du vet, så här, i framdelen av skon när jag spelade basket. Och kände ju direkt att aj, här har vi en blödning. Och så är den jätteöm. Så att det är bara en tidsfråga innan den också trillar av, tyvärr. Usch.
Träningspodden sponsras av DN Digital, och det som jag tycker är så bra med det här sponsorskapet, det är att vi får vara generösa och ge alla träningspodden lyssnare en gratis testperiod av DN Digital.
Ja, men precis. Man får testa 5 veckor utan kostnad, och sen går det då över till ett månadsabonnemang som kostar 99 kronor i månaden. Och då kan man ju säga upp det om man inte vill fortsätta när det börjar kosta pengar. Men jag tror inte man kommer att vilja det, för att jag känner i alla fall att jag blir lite mer allmänbildad av att läsa DN.
Exakt. Och just nu så är det lite mörker inom mig. Jag läser DN varje morgon, alla artiklar i princip, och jag läser utrikespolitik där det är ganska mycket Trump just nu. Men jag håller också på att läsa in mig lite extra mycket om organdonationer som jag Jag har alltid tyckt att det varit viktigt, men efter i somras när en bekant till migs dotter dog och därmed donerade alla sina organ till sjuka barn runt om i Norden, så känner jag så här, jag måste lära mig mer om organdonationer och jag vill förstå hur det funkar med kösystem, olika typer av transplantationer och hur viktigt det är att människor förstår att man måste säga till om man vill att organen ska transplanteras när man har dött. Man måste säga till.
Alltså det är fruktansvärd historia du berättar om den lilla flickan, men att hennes föräldrar hade den sinnesnärvaron, det måste ju nästan vara något som de har pratat om innan.
Jag tror att en lilla Embla som dog i bilolyckan i somras, hon är en jättespeciell tjej och som jag har förstått det så hade hon faktiskt berättat för sina föräldrar, man hade pratat om organdonationer bara en kort tid innan bilolyckan. Och det hon faktiskt hade sagt, mamma, om det händer någonting med mig så vill jag att mina organ ska doneras vidare. 10 år gammal.
Men usch, vad hemskt. Oh,
så
jag får rysningar.
När mamma Linda, alltså det är ju klart att det är ett fruktansvärt beslut. Och det är en fruktansvärd händelse att förlora sitt barn i en olycka. Det går ju inte att föreställa sig känslan, men jag vet att Linda och hennes familj verkligen vill prata vidare om det här med organdonationer. Och de har också en insamling till min stora dag, där Embla har en egen insamling. Men det är det jag läser mycket om i DN just nu. Så det är ett tips om man vill lära sig mer om organdonationer. Så finns det jättefina och bra artiklar som jag tycker verkligen belyser på ett sakligt sätt. Idag är onsdag, och läste en artikel som handlade om en mamma som förlorade sin 21-åriga dotter i väntan på en lungtransplantation. Och hon menar på den här mamman att om man inte är beredd att donera sina organ själv, då ska man inte heller vara beredd att få ta emot organ. Och det är ju en ganska hårddragen linje, men det finns faktiskt någonting väldigt viktigt i den åsikten som jag håller faktiskt med.
Ja, men det gör jag också. Absolut. Absolut, det borde vara självklart. Men det finns ju många olika slags artiklar att läsa i DN. Och en nyhet som jag fastnade för den här morgonen, det var att Stockholm är en av 3 kandidater som är kvar och slåss om OS 2026. Och det är alltså vinter-OS. Och de andra är då Calgary och Milano. Och det här tycker jag är väldigt spännande. Det är ju väldigt många som är negativa till det här. Man kan läsa en ledarartikel i DN också idag, där de säger att den här OS-ansökan stinker avloppsvatten. Och det är ju en enda lång svada då, varför det här inte är bra. Jag tycker att det är spännande. Jag vet att OS sällan går plus. Det är ofta en dålig ekonomisk affär. Men de har ju ändrat lite grann på reglerna, så nu ska man ju sprida ut det. Så Stockholm söker ju då tillsammans med Åre och Lettland. För i Lettland så har man de här bobbanorna och sånt som vi inte har och inte ska behöva bygga då, för att de sen ska rivas efter att ha använts bara under OS. Så jag tycker att det är lite kul. Jag kommer att fortsätta följa det i DN då.
Då kanske det är så att du kommer få jobba med OS på hemmaplan om ett par år.
Ja, men det hade ju varit väldigt häftigt faktiskt. Det hade varit skitcoolt. Och jag vet ju också att ett OS på hemmaplan, alla stora mästerskap på hemmaplan, det sporrar ju ungdomar otroligt mycket. Så jag tror att det skulle bli ett uppsving för idrotten i Sverige faktiskt.
Ja, vi läser vidare i DN och du kan alltså få testa DN Digital gratis. Du går in på dn.se/traningspodden. Sen kostar det 99 kronor i månaden efter hur många veckors gratis?
5!
5 veckor,
5 veckor
gratis. Allmänbildande, ganska så nyanserad journalistik får vi säga. Och att det kan vara bra sätt att hänga med på både utrikes- och inrikespolitik, men också helt enkelt vad samhället snackar om just nu.
Så vi säger tack till DN Digital för att ni är med och sponsrar Träningspodden.
Tack DN! Men Jessica, det här var ju ditt första lopp efter Sam från savannen. Det var ju första gången du stod på startlinjen, eller hur?
Men du, det är ju mitt första lopp sen jag sprang maraton 2016, var det va? Det är ju länge sedan jag sprang lopp, och jag har ju aldrig sprungit något annat lopp än maraton. Så att jag var ju faktiskt rätt nervös för det här. Terränglopp har jag ju heller aldrig sprungit. Men, Lovisa, du känner mig. Nu har ju jag blivit helt galen när jag springer terränglopp. Så nu har jag ju börjat googla nya terränglopp som jag vill springa. Nej, men alltså, det var intressant med det här tjurhuset, för att till att börja med så hade de mätt banan fel. Så det betyder att vi sprang, om det var 2,5 eller 3 kilometer längre än vad vi skulle springa. För att de hade...
Men är inte det lite irrelevant? För man ska ju ändå vara ute. Alltså, det går ju inte att jämföra några som helst miltider från något annat lopp tidigare. Nej. Med tjurhusets måltid.
Nej, men det gör det ju inte. Tiden var ju helt irrelevant. Det sa vi också innan vi sprang. Jag sprang med en tjej från mitt basketlag som heter Anna. Och vi har aldrig sprungit ihop tidigare. Så att vi hade ju ingen aning om varandras tempon eller någonting. Så det var ju lite spännande faktiskt att se hur skulle det här gå. Men vi hade ändå bestämt att... Men vi håller ihop, för det är roligare att göra ett sånt där hinderlopp, är roligare att göra tillsammans med någon. Det är liksom inte så kul att klaffsa i lera själv. Man vill ha någon att kunna säga fy fan till när man klaffsar runt där.
Ja, man måste dela den här smutsiga glädjen med någon.
Ja, men precis, det kändes så. Så att det var faktiskt väldigt kul. Men vi sa det så här, tiden spelar ingen roll, men det vore ju kul om vi kunde springa under 2 timmar. Och det är klart att när man då, det är lite psykande när det känns som att gud vad vi håller på länge. Alltså man fattar inte, man känner så här, men har vi inte sprungit en mil nu? Hur lång är den här milen? Jag hade i och för sig en väldigt bra dag, så att jag hade ju kunnat springa 5 kilometer till förmodligen. Jag känner mig jättepigg. I början då av loppet så var det ju kanske 3,5-4 kilometer bara löpning i skogen. Så att man sprang ibland på någon stig och ibland på en liten skogsväg. Det var ganska mycket nedför. Uppförsbackarna var ganska snälla. Och jag kände direkt så här att jag har en jättebra dag. Hade jag sprungit själv hade jag nog sprungit lite fortare. Men det var nog skönt att jag inte gjorde det, för att det sög ordentligt i benen andra delen av banan. Så att hade jag haft lite snabbare löpning i benen då hade det kanske varit jäkligt jobbigt, tror jag. Men i alla fall, så sprang man på. Sen började ju då de här lerhindren att komma. Och det var ju... Alltså, jag hade föreställt mig att det skulle vara, ja, men som ett hinder, om du förstår. Här är en liten lerpöl som ni ska ta er över. Och sen springer man vidare till nästa hinder.
Men det typ var ju som när det är på Gärdet, Tough Viking, att det liksom är moment.
Ja.
Här börjar det och där slutar det.
Men det var inte så. Det stod ju utmärkt så på kartan. Men... Alltså ett sånt här lerhinder, vad de nu kallar det för, vassen till exempel, var ett, det var första hindret. Det var ju liksom lera i nästan en kilometer. Så jag menar, det tog aldrig slut. Och när man trodde att nu är det slut och tänkte ändå så här, nu har jag klarat det här hindret ganska bra för jag har bara lera upp till knäna. Då kommer man fram till en pöl. Då står en funktionär där och säger så här, det är bara att hoppa i. Det här går inte att komma runt och hålla sig torr. Man bara shit, hoppar i. Den chocken när man sjunker ner till halsen. Jag skämtar inte. Iskallt lervatten. Och så fötterna på den här botten bara suger fast i leran. Då fick jag lite panik. Så tänkte jag så här, ska jag dö här i en lerhög? Eller vad är det frågan om? Men sen kom man upp då och fortsatte. Och då var det liksom... Ja, men då var man uppe på hästen, om man säger. Då var man ju blöt liksom från topp till tå. Så då spelar det ju ingenting någon roll längre.
Om man då vet att du är typ 2 huvuden längre än vad jag är, innebär det att om jag hade försökt nudda botten, då hade jag typ drunknat och jag hade varit tvungen att simma.
Ja.
Om man är 1,58.
Ja, det hade du. Det hade du faktiskt. Du hade varit tvungen att simma. Och det var vissa ställen som jag också var tvungen att simma på längs banan. På ett ställe, för man gick även i vatten, i en sjö, så gick man... Hade de slitslat banan så att man var tvungen att gå på ganska djupt vatten för att komma vidare. Och sen kom man till en trägren som hängde ner väldigt lågt. Och den gick inte att klättra över. Så då fick man dyka under den. Så det var ju huvudet och allting under vatten. Man var verkligen dyngsur från topp till tå. Och det var ju lite tyngre att springa då. För att det kändes ju som att jag hade 5 kilo vatten klafsandes i skorna. Jag hade Gore-Tex-skor också. Så att de behöll ju liksom det vattnet som kom in. Och kläderna blev ju också väldigt tunga. De var ju fulla med lera och med vatten och sådär. Så att andra delen av banan var ju betydligt tyngre än den första. Och det var så långa lerhinder. Det var, alltså det var så mycket lera. Du förstår inte. Och sen pratade jag med folk efteråt och de sa att vi har aldrig sprungit ett tjurhuset som har varit så lerigt. De hade sprungit många. Det här var mycket mer lera och vatten än vad det brukar vara. Och vi sprang på
valuta för pengarna, tänker jag.
Ja, men det fick man ju verkligen. Det fick man ju verkligen. Men de flesta var ju ändå lite rädda för leran, fast man visste vad man hade gett sig in på, alltså vad det var för slags lopp man skulle springa. Men sen sprang man ju också otroligt vackert i skogen, du vet, på smala, smala stigar. Jättevacker skog med grön mossa så långt ögat kunde nå, jättehöga träd. Det var som en sagoskog. Och just den här terränglöpningen, kanske inte själva leran, men just att springa i skogen och springa i terräng, alltså det var så inspirerande för mig. Jag tyckte inte ens det var jobbigt att springa. Det är som att man hade så mycket att titta på hela tiden och tvungen att koncentrera sig på var sätter jag fötterna och sådär. Så man kände ju inte ens att jag springer och det är jobbigt. Det var bara härligt, tycker jag. Så hindren var ju, ja, de var vad de var. Sista hindret, då var det som en lång lerälv som aldrig tog slut. Det tog aldrig slut. Och det var så kallt i det där vattnet. Så att man kände så här, fötterna och händerna hade domnat bort helt och hållet. Låren hade domnat bort. Brösten, du vet när man får kallt vatten på brösten, det är inte härligt. Oh, det känns obehagligt. Och det där tog aldrig slut. Och när vi äntligen kom upp ur det där, och hade vi, det pågick säkert 1,5 kilometer. Minst. Och utan liksom avbrott. Och när man äntligen kom upp, då var det ju bara 500 meter att springa in i mål, om ens det. Kanske 300-400 meter. Så då spurtade vi in i mål och kom i mål på 1,58 ungefär. Och då tänkte vi så här, ah, vad fan vad bra, vi klarade 2 kilometer. Men nu när jag vet att loppet var nästan 3 kilometer längre, så tycker jag ju att det var ju en ganska bra tid. Det var ju faktiskt rätt bra med tanke på hur mycket lera det faktiskt var. Men ja, har du sprungit något sånt där?
Men det går ju inte att springa med telefonen.
Nej, det gick
och
inte.
Hade du någon pulsklocka på dig som typ... Nej, men, gick till lerdöden.
Nej, jag vågar inte ha på mig någonting faktiskt. Jag är för rädd om mina prylar för att vilja förstöra dem. Jag har ju precis skaffat mig en ny Apple Watch. Och den var jag inte sugen på att ha med i leran, kan jag säga.
Men vad hade du på dig då? Alltså, du sa att du hade någon Gore-Tex-sko som kanske är väldigt tjej bra om man springer i typ en liten vattenpuss. Men får du in vatten ovanifrån, då kanske den inte riktigt släpper ut den vätskan. Vad hade du för byxor och vad hade du på överkroppen?
Nej, men jag hade tänkt springa med underställ först, ullunderställ. Men sen så kände jag att det var så varmt ute så att jag tänkte att jag kommer bli väldigt svettig. Det kommer nog vara obekvämt, plus att när man blir blöt, så ju mer kläder man har på sig, desto mer blir det att bära på. Blöta kläder, det väger ganska mycket. Så att jag valde bort understället. Istället så hade jag på mig långa kompressionsstrumpor. Jag hade mina vintertights som är lite, de har ett extra lager på låren. Alltså först är de lite fodrade och som ett extra lager på låren som är vatten- och vindavstötande. Det hjälpte ju inte jättemycket när man liksom hoppade i och badade. Men det kändes som att det kanske ändå... Ja, men det skyddade låren lite grann, tror jag faktiskt. Sen hade jag ett linne som jag hade stoppat i byxorna så att det inte skulle bli glapp där. Och över
men
det,
en vanlig sporttopp?
Ja, en vanlig sportlinne. Och BH hade jag faktiskt, en ull-sport-BH. Det var riktigt bra, för att den blev inte så blöt. Utan den höll sig ganska torr loppet igenom och värmde faktiskt lite grann. Så att det ullunderställ hade kanske inte varit så dumt ändå, när jag tänker efter. Men sen hade jag ovanpå det så hade jag en vanlig svart vinterlöpartröja som är lite tjockare än en vanlig. Och en t-shirt över det, där jag fäster då min nummerlapp och sådär. Sen hade jag mössa, vantar var ju skitviktigt att ha, för att det var ju väldigt många gånger man var tvungen att dra sig upp i leran och sådär. Och skor då, hade jag köpt ett par nya terrängskor från Mizuno som jag var så här, ska jag verkligen använda de här? Men jag är ändå glad att jag gjorde det, jag hoppas jag kan rädda dem. Men ja, terrängskor var viktigt.
Men tillbaka till mössan.
Vad sa du?
Mössan. Din mössa gjorde ju succé.
Min Skellefteå-mössa.
Ja, vad fan så var det för mössa?
Nej, men det var så kul för att du vet att Patrik och jag, min kille, vi är ju släkt, har ju vi kommit på. I åttonde led, rakt nedstående åttonde led för honom och nionde led för mig. Och våran släkt...
Det är så konstigt.
Ja, men det är så konstigt. Att vi kom på det av en slump också, det är jättekonstigt. Och ingen av oss har liksom släkt i Skellefteå, utan det var bara... jaha, vi härstammar båda från Skellefteå, uppenbarligen. Och då skrev jag om det här på bloggen och skrev så här, vi har släkt i Skellefteå och bla bla. Då var ju Skellefteå stad på hugget. Så de skickade hem två mössor till mig. Två stycken Skellefte-mössor och skrev, kul att ni är från Skellefteå, bla bla bla, här får ni. Och så har jag liksom inte haft något läge att använda det. Så tänkte jag, men till det här loppet passar den skitbra. För den var svart, den var i trikå. Alltså en mössa som man skulle kunna tvätta och få ren igen. Och det var ju jättekul, för det var ju väldigt många som kommenterade på den här mössan och tyckte att den var skitsnygg. Och alla Skellefteåbor tror jag kände lite grann att jag representerade dem i leran på något sätt.
Så roligt.
Nej, men det var ju toppen. Sen kom man i mål, svinkall. Det första man fick var kanelbulle och varm choklad. Det var mycket uppskattat, ska jag säga. Varm choklad, det var liksom det man önskade sig då. Sen, när man ska byta om, jag hade tagit med mig ombyte, smart. Fanns inga omklädningsrum, fanns inga duschar, men det fanns såna här låga vattenkranar ungefär till knäna, så att man kunde, det var meningen att man skulle skölja av skorna. Men folk stod ju där och försökte duscha. Folk stod helt ogenerat nakna och bara drog av sig alla blöta kläder. Det var ju ganska bizarrt egentligen när man såg sig omkring.
Man hade nästan behövt lägga sig ner under kranen.
Ja, precis. Och det var jättedålig sprutt i de där också, så att det kom nästan inget vatten och leran gick ju inte att få bort. Ja, jag stod där och försökte ett tag och sa, jag måste komma ur de här kläderna. Jag hade glömt handduk. Förstår du vilken miss? Så där står man helt...
Det skickade inte Skellefteå med någon.
Nej, de skickade inga... Nej, och även om de hade gjort det hade jag nog glömt den ändå. Det var ju väldigt klantigt av mig. Vi hade ju med mig varma ombyteskläder, så att jag fick torka hela kroppen med min ull-BH som var det torraste och renaste som jag hade på mig. Så den blev min handduk liksom. Och sen kom jag in i torra kläder, så skönt. Fick trycka i mig en varmkorv och en cola, få lite ny energi. Patrik var där och plåtade, jag tvingade dit honom i gummistövlar och allt. Han var så gullig, han såg ut som han var 5 år. Han stod där i leran och fick ta bilder. Sen så tog det ju typ hela dagen innan man tinade upp igen. Men det var en riktigt cool upplevelse. Och jag blev så sugen på att springa mer lopp i terräng. Jag blev sugen på sådana här lopp som du har sprungit i fjällen och sånt.
Men, ja, för det är ju inte hinderbanelopp du är sugen på. Det här med att man ska svinga sig mellan så här monkey bars och klättra över ramper och sånt. Det är inte det du går igång på.
Ja, jag är för svag för det. Du vet, min armstyrka är ju helt... Jag är ju inte så stark, liksom. Så att jag kanske skulle tycka att det var roligt också. Tough hiking blev jag lite sugen på att pröva, faktiskt. Nu, när jag sprang det här. Men det var ju just terränglöpningen som jag kände att det här var riktigt, riktigt kul. Och jag är ju så rädd om mig, så att jag vågar ju aldrig träna i terräng. Alltså, jag vill ju alltid springa med lurar och lyssna på en bok eller en podd eller någonting sånt. Och det törs inte jag göra i skogen. Och då har jag tänkt så här, nej, jag vågar inte springa i skogen. Och det är ju väldigt sorgligt att det är så. För att jag kände ju nu att det här är verkligen min grej. Det här tycker jag är kul.
Bydalens fjällmaraton, de har en tävlingsdistans som jag tror är 21 eller om den är 25. Men det är i alla fall över 20, jag minns inte exakt. Men jag har flera stycken kollegor och kompisar som har sprungit den. Man får nästan tänka att man dubblar sin vanliga halvmaratontid. Så låt säga att man springer ett halvmaraton på ungefär 2 timmar. Då får man nog räkna med att man är ute ish 4 timmar. Men det är ju så fantastiskt att få ta sig fram i terräng, men att man behöver inte ha den här tävlingshetsen att man ska kapa minuter, för att det är så jobbigt och så omfattande terräng att det blir upplevelsen. Alltså, och jag tycker att det är någonting häftigt med att tävla utan att prestera i tid, att man tävlar i att ta sig fram i terräng. Men min gamla utbildning, så här orientering, att ta sig upp på höjder, att kunna se långa distanser eller att ta sig liksom bortom för det traditionella elljusspåret. Mm. Så jag gillar ju de här terrängloppen och tjuvruset, alltså det är ju, jag älskar ju det där leriga. Jag är ju lite pervers på det sättet att när det är riktigt grötigt, då njuter jag.
Du var verkligen någonting på spåren där, det här med att springa utan att känna tävlingshetsen. Jag tror att det var det som var nyckeln för mig. För att jag har ju berättat tidigare i träningspodden varför jag inte springer kortare lopp än maraton. För att jag blir så stressad av den här tävlingshetsen. Så springa millopp på asfalt. Det skulle vara för stressande för mig. För jag skulle bara känna så här, nu måste jag springa fort. Och nu sprang någon om mig. Och gud vad stressande. Och jag måste hålla i det här tempot. Och det blir ingen rolig upplevelse. Jag tror att det bara blir jobbigt för mig. Både fysiskt och psykiskt. Men det här var ju så här... Det handlar ju verkligen inte om tiden. Och det var så skönt att känna. Man bara sprang på. Det var som ett äventyr med det. Jag kände mig som en äventyrare på något sätt. Och att alla som gjorde det, det är liksom när man springer maraton, då känner man så här, vi ska bara ta oss igenom det här. Man känner någon slags gemenskap. För att man ser ju aldrig, på maraton ser man ju aldrig de som verkligen tävlar, de som springer fortast, för de är ju typ i mål innan man själv har kommit en mil. Så man känner ju aldrig av egentligen den här tävlingshetsen när man springer ett maraton. Och det var lite samma här, att det känns som alla vi är på ett mission på något sätt. Vi ska ta oss igenom det här. Det var känslan hela vägen. Det gillade jag. Jag tror att det var det jag gick igång på mest av allt.
Ja, för att jag har aldrig känt mig lockad av de här loppen eller banorna som är... Låt säga att det är så här klassiska Berlinmaraton. Och alla vet att ja, men det är den snabbaste maratonbanan. Vill man persa, då ska man åka till Berlin. Hässelbyloppet, det är samma sak. Där man säger, vill man persa på milen, då ska man springa Hässelbyloppet. Jag fattar ju att ja, men det är dels för att det är sent på säsongen. Så att man, vi vanligt folk som kanske springer mestadels på sommarhalvåret och inte jätte... kanske fokuserade under vintern på löpning, att vi liksom hinner formtoppa och samla många mil i benen och så vidare. Men det här med att välja bana för att man tänker att nu ska man springa det snabbaste man kan, då blir det för mig så här, alltså jag persar ju inte så ofta på löpning. Alltså vi har ju pratat ganska ofta i transporten om att jag till exempel blir långsammare och långsammare ju mer jag springer. Mm. Och andra sidan blir jag mer och mer uthållig. Men jag skulle tycka det var lite jobbigt att anmäla mig till ett lopp som jag vet är det här är den snabbaste banan. För att det blir så mycket fokus på att kapa sekunder.
Ja.
Och att det är liksom ingen trivsel i det. Och jag tänker, när du ska springa ditt stora lopp, ditt maraton i USA, Big Sur
Marathon.
Men det kan ju inte vara något snabbt lopp. För att, alltså den terrängen, det är ju fruktansvärda backar längs med havet och kusten där. Så det måste vara samma princip där. Att
normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket. Och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Att det finns ju så mycket njutning, så mycket att titta på än att stirra in i så här Berlin-betong.
Ja, men precis. Det är ju det jag menar. Om man blir det för mycket fokus på tiden och att man ska liksom kapa sekunder och minuter och tävla, då tappar själva loppgrejen sin tjusning för mig, tror jag. Jag tror att det är det. Det blir för stressande. Och det blir också för jobbigt. Alltså, förstår du? Vad jag menar med att det blir för jobbigt. Det är klart att det är jobbigt att springa ett maraton. Men om man hela tiden springer och känner stressen över att jag måste springa så fort jag orkar hela vägen. Då blir det ju bara jobbigt. Någonstans måste det också vara lite njutning. Som du säger, man måste ha tid. När man springer Big Sur maraton, då måste man ha tid att titta på kustlinjen på Kalifornien. Ta in det och njuta av det. Stanna till på den här Bixby Bridge och ta massa bilder, ta selfies liksom. Det måste man ha tid med, annars är det ingen vits. Annars kan jag ju lika gärna springa i Stockholm. Förstår
annars
du?
Får man ingen valuta för pengarna.
Nej, men lite så. Varför ska man åka över halva jordklotet för att springa då om man inte ens har tid att titta vart man springer?
Jag har ju varit där några gånger i typ Stockholm maraton med den där tunnelscenen, men nej, alltså jag är nog lite för lat för att orka prestera så. Å andra sidan, jag tänker var sak är sin tid. Vi har fått en jätteintressant lyssnarfråga om just det där med att hetsa.
Ja, läs den.
Får jag läsa? Mm. För jag vill gärna höra vad du tänker. Och sen så får jag såna här riktiga flashar från min ungdom. Och då låter det så hemskt att jag tänker ungdom, det är typ när jag är 23. Men ja, nu är ett tant här. Jag är en aktiv tjej på 23 år som jobbar på kontor, pluggar och tränar. Jag bor ihop med min sambo utan barn, vilket innebär att jag har mycket tid över till träning. Nästan lite för mycket. Det är mitt problem. Jag älskar att träna så mycket att det nästan kan bli lite för mycket ibland då jag har mycket tid till det. Jag älskar att vara ute och springa, gå till gymmet, gå på grupppass, cykla, simma, åka skidor, spela fotboll, promenera. Ja, allt. Helst tillsammans med vänner, sambo eller familj. Det känns som att jag är beroende av känslan jag får efter ett träningspass. Alla endorfiner som kommer. Mitt problem är att jag har sällan det där suget av att bara sitta ner i soffan och chilla en hel kväll. Jag vill liksom alltid hitta på saker. Att tillägga, jag är extremt bra på att sova och vila och återhämtning i den formen. Men inte på att sitta ner och ta det lugnt. Jag blir väldigt rastlös och mår inte bra av det. Men jag vill gärna jobba på det då jag känner mig lite manisk ibland. Har ni några tips? Eller är det helt normalt att älska träning så mycket och att träna i stort sett varje dag? 23 år gammal.
Ja, men rent spontant så måste jag bara säga, vad är problemet? Alltså, jag förstår inte. Om man inte mår dåligt av det, varför ska man liksom vilja ha någonting annat då? Eller?
Jag får såna här bilder av när jag har varit ute och rest. Till exempel när vi har varit din och min favoritplats i världen, i Los Angeles. Mm. Och jag tänker så här, att människor gör ingenting annat än att röra på sig. De cyklar, de åker skateboard, de hänger i utegymmen, de är nere på stranden. Man åker sån här sparkcykel.
Surfar.
Alltså, jag tänker att det är vi i Sverige i mörka Norden som måste forcera fram rörelse genom att träna på gymmet. Att det kanske är vi som gör, det är vi som har det jobbigt. Alltså att det är vi som egentligen har det dåligt, som inte kan få in det naturligt och inte känner att det bara kommer automatiskt, för att vi inte vill sitta still och, för att nu låter jag så här, alltså dra det hårt, men typ vänta av tiden.
Att vara aktiv, det är ju någonstans en livsstil skulle jag säga. Men tror du att den här tjejen då har blivit påverkad av omgivningen? För att jag vet inte hur det är med dig, men jag gissar att du också får en massa kommentarer så här: gör du inget annat än tränar? Tränar du jämt? Kan man inte ta det lite lugnt ibland? Alltså, får inte du också sådana kommentarer?
Jo, men jag lägger ju ut mycket mindre. Alltså, jag måste ju vara mer selektiv. Men jag kan inte lägga ut alla träningspass eller så, för då tänker jag att nu blir folk stressade av att jag rör på mig så mycket och att jag är i gymmet hela tiden. Men det är ju för att ett, det är min livsstil. Två, det är mitt jobb. Tre, jag har barn som rör på sig också.
Ja, men har inte du, jag tycker att jag har sett det här på din Instagram någon gång när någon har skrivit till dig, gör du inget annat än tränar? Var det inte du som skrev, jo, jag tränar ungefär 2 timmar varje dag, så 22 timmar om dygnet så gör jag andra grejer.
Ja, men, och, ja, men det är verkligen så. Men å andra sidan, det är väl ganska självklart att jag tränar mycket eftersom jag tycker om det. Jag tycker om det så pass mycket att jag har valt att göra en karriär av det. Jag har valt att semestra med det i fokus. Men å andra sidan, det här apropå var saka sin tid. När jag var 23, alltså jag, eller 22 kanske om vi ska vara liksom, hålla på och vara strikta med datering. Men om jag pluggade heltid på GH och sen hade jag ett halvtidsjobb kanske på Sats som instruktör, som receptionist eller säljare eller ja, vad jag nu gjorde. Mm. Och sen träna 2 timmar själv. Och sen var jag dessutom tränare i kanotklubben, alltså ideellt. Och dessutom så bodde jag i Hammarby Sjöstad, så jag cyklade säkert både till GH och till Sats och kanske åkte inlines till och från kanotklubben. Och var i säng vid 22:30. Och jag hann ju med allt det här. Men då var jag ju inte ute och festade. Jag hade inga barn att göra middag till eller frukost till eller att gå till och från skolan med. Jag hade inget behov av att sitta och, eller snarare, jag gjorde aldrig någon bokföring. Jag hade inga administrativa arbetssysslor. När jag pluggade så pluggade jag, men det var ju liksom under skoldagen. Jag hade inte någon svår utbildning att jag var tvungen att sitta flera timmar hemma utöver min tid på GH. Men idag så skulle jag ju aldrig få in alla de typerna av rörelse för att jag helt enkelt har tagit på mig massa åtaganden. Jag har inte tid att vara tränare i en förening, utan jag jobbar hellre kanske lite mer i styrelse och styr och ställer strategiskt. Jag lägger inte massa tid på att cykla över till andra sidan stan för att gå på ett gym där borta som jag tycker bättre om än ett gym nära där jag bor. Utan jag väljer helt enkelt gym som ligger i närheten för att effektivisera och optimera. Men jag går ju inte runt och är bitter idag över att jag inte kan uppleva liksom för 10 år sedan 23-24 år, den livsstilen. Men där och då, när jag var 23-24 och gjorde allt det här mastiga, då tyckte jag det var helt självklart. Och att jag tyckte nog inte att jag tyckte nog att jag kunde kanske till och med träna mer då och återhämta mig snabbare. Så att jag känner ju att ju äldre jag blir, desto svårare blir det att återhämta mig, för att jag både blir äldre men också för att jag har andra grejer som tar fokus. Så att en 23-åring älskar livet, älskar att säga ja, älskar att engagera sig och sin familj och sina vänner i träning och rörelse. Jag ser inget fel med det. Och jag kan ju ibland känna mig som ett där lite grann som kolting. Där med att hur kan det normala vara att ligga och slappa i soffan 3-4 timmar varje kväll? Alltså det är ju lite knepigt att det har blivit vardag kväll. Ja,
precis. Och du är ju inne på något viktigt när du säger att var sak har sin tid. För livet går ju i faser. Och när man har barn, då har man helt enkelt mindre tid att lägga på sig själv, man har mindre tid att träna, man har mindre ork att träna och göra sådana saker. Men när man är 22-23, man har bara sig själv att tänka på. Alltså, man borde ju kunna röra på sig minst en timme varje dag, tycker jag. På något sätt.
Om man då redan då tycker att det är jobbigt att få in träningen för att man har för mycket andra projekt, då är man ju fara och färde ute, för att herregud, hur blir det då när du har familj att ta hänsyn till? Ja. Eller pendlingstid för att du helt enkelt har sökt dig till en arbetsplats som ligger längre från där du bor. Så att om det någon gång man är fri och ska göra exakt det man är sugen på, då är det ju när man är 22, 23, 24.
Ja, men verkligen. Så att jag ser inget problem. Jag tycker inte att den här tjejen har några problem faktiskt. Jag tror snarare att hon har blivit påverkad av andra runt omkring som kommer med kommentarer. För det är ju det som man ofta får när man är en person som tycker om att träna. Då ska folk gärna ge en lite dåligt samvete för att man gillar att träna. Och det är ju deras eget dåliga samvete, tror jag, som talar. Att man själv egentligen känner att jag borde kanske röra på mig lite mer. För det är så tråkigt att det här med att man gillar att träna ska bli till att man hetsar. Det är något som irriterar mig något fruktansvärt. Att det ska bli så här, gud vad du hetsar. Nej, men vadå hetsar? Det här är mitt intresse. Jag tycker om att träna, jag gillar att röra på mig. Det är min livsstil. Jag vill röra på mig varje dag. Det är ingen hets. Det är liksom det sättet som jag lever på.
Ja, och att man blandar ihop träning och att röra på sig. För om man tänker sig träning som i att man gör en fysisk ansträngning som leder till att man ska bli bättre på någonting. Mm. När du tränar i armgången på ditt utegym, då gör ju du det för att du vill se utveckling, du vill se framsteg, du vill bli starkare i grepp och armar och bål. Mm. Men när du tar en promenad på 40-45 minuter på förmiddagen med barnvagn, då gör du för att du tycker om det, för att du tycker det är skönt, du vill känna solen i ansiktet, vinden i håret. Du gör ju inte det för att du ska bränna mer fett eller för att du ska få bättre kondition eller för att du ska optimera ditt gåsteg. Att det är helt olika saker. Ja. Och många missar ju vad motion och fysisk aktivitet och rörelse faktiskt har för funktion. Man tänker att det handlar om träning, men det är faktiskt två helt olika saker. Ur ett hälsoperspektiv så måste vi röra på oss väldigt mycket för att kroppen ska må bra. Och det, om vi skulle träna motsvarande, då pratar vi om att man måste träna typ en timme varje dag, 7 dagar i veckan, 30 dagar i månaden, alla månader på året, om det är så att vi inte rör på oss utöver träningspassen. Och det är också många som inte fattar det. Så i den här tjejens fall, låt säga att man har sitter och jobbar på kontor 8 timmar om dagen. Mm. Inte konstigt att man har ett behov av att hitta på mycket saker och träna och röra på sig när man då är ledig. Det är ändå, herregud, 8 timmar som man sitter på rumpan och bara stressar hjärnan med massa arbetsuppgifter. Det är klart som fasen att man måste få motoriskt utlopp också.
Ja, verkligen. Alltså när jag var 22, då, det var ju precis i brytpunkten när jag slutade med basket. Men när jag var 22, då spelade jag ju basket stort sett hela tiden. Det var ju mitt liv. Och för att göra en snygg nyhetsmorgonövergång så har ju jag nu tagit upp min basket igen, som jag har berättat här i träningspodden. Träna 2 gånger i veckan. Vi ska ju spela i division 4. Och i söndags, Lovisa, hade vi vår första match.
Det är så... det här är det bästa inslagen på Träningspodden. Det är när du pratar om din basket, tycker jag.
Ja, men jag älskar ju min basket så mycket. Det är en ny gammal kärlek. För jag kände verkligen det när jag spelade match i söndag. Så kände jag att ingenting är så roligt som det här. Ingenting är så roligt. Varför har det gått 20 år när jag inte har gjort det här som jag tycker är det absolut roligaste i hela världen? Det kan jag inte förstå. Jag kan ibland känna så här, vad jag har kastat bort tid. De här 20 åren, jag hade kunnat hålla igång med basketen lite grann, ta upp den lite tidigare, så hade jag kanske kunnat komma upp på en lite högre nivå igen och sådär. Nu är det ju för sent liksom. Men fasiken vad roligt det var. Och då var jag ju ändå ganska trött i kroppen. Eftersom jag hade sprungit tjurhuset dagen innan. Jag var rätt som mör. Jag fick ju jogga i typ en halvtimme för att bli varm och liksom bli mjuk i kroppen igen. Och jag tänkte att jag skulle vara väldigt trött och seg på matchen. Men det var... adrenalinet kickade igång igen. Alltså det var sån adrenalinrush att spela basketmatch. Jag var så nervös innan också. Alla i laget var nervösa. Ingen hade ju spelat match på flera år. Och i första två perioderna så hade jag massa frilägen. Jag missade varenda ett. Alltså jag missade och missade och missade. Jag stod helt ren under korgen och kunde inte göra mål. Och det var så frustrerande. Men jag tror att det var nervositeten som var så här... jag var för stissig, helt enkelt. Jag var alldeles för stissig. Men det var en ganska jämn match. Och till slut, andra halvlek då, de två sista perioderna, så fick jag till slut i en boll. Och det var ju jäkligt skönt då, för då släppte det lite grann. Sen så kunde jag göra mål igen, vilket var skönt. Men det var en jämn och tajt match. Och jag bara kände så här... det var någon slags tävlingsjävul som kom i mig när jag spelar match. Alltså, det går inte att göra det på skoj. Och det här är ju ändå så här, det är ju ett lag som vi har för att vi ska ha kul. Men när det var match, jag bara gick in och bara tog på mig någon slags ledarroll och bara mörsade och körde med de andra tjejerna. Jag bara, nu jävlar! Jag stod och skrek hela matchen. Jack var där och Patrik var där. Och Jack bara, mamma, du skrek hela matchen. Jag bara, ja, men någon måste ta befäl. Så jag bara pushade på alla, både på bänken och när jag var på plan. Och jag var helt galen. Men jag bara kände så här, vi ska vinna den här matchen. Och vi ledde med kanske 12 poäng eller någonting sånt. Sen så tog de i kapp oss, så att vi ledde kanske bara med 3 poäng plötsligt. Och då var jag verkligen så här, vi ska kämpa till sista blodstroppen. Vi ska ta det här, kom igen tjejer. Och bara går in och kör stenhårt. Och så vann vi med 10 poäng. Så det var ju otroligt kul. Alltså vår första seriematch, vi vann. Och det var så sjukt kul att spela. Jag kände det efteråt. Jag var så trött i kroppen. Men det enda jag ville, det var att spela en match till. Jag hade velat bara stanna kvar på plan och bara, nu kör vi en match till. Vi bara kör. Åh! Det här roligaste jag gjort, Lovisa. Det är roligaste jag gjort på flera år.
Men jag som är förälder då till en 7, snart 8-åring som älskar fotboll. Och i fotbollen, när man är på den nivån i den åldern, då spelar man i princip alla positioner. Man är lite på mitten och man är kanske ibland fram och ibland är man bak och ibland är man målvakt. Och det lägger man inte så mycket värdering i. Vad har du för roll i sån här vuxen basket? Är du liksom center, eller vad kallas det för i basket, alla de här positionerna?
Nej, men vi har ju också positioner. Det måste man nästan ha om man ska spela matcher och sådär, så måste man ju ha olika uppspel som man spelar, och alla måste ju veta sin position, annars blir det ju jättesnurrigt om alla bara springer omkring och inte vet var de ska stå. Jag spelar ju, i vårat lag så spelar väl jag kanske andra guard, liten forward. Point guard spelade jag ganska mycket när jag gick basketgymnasiet och sådär. Men jag trivs egentligen bättre med att vara någon slags andra guard. Alltså att man hjälper till att ta upp bollen. Och om pointguarden är pressad så kan den passa till mig och jag kan ta upp bollen och sådär. Men att jag är inte huvudansvarig för att vara den som tar upp bollen. Men det är väl min roll egentligen. Och jag upptäckte att jag är fortfarande ganska snabb faktiskt. Jag gick ju förbi dem det hela tiden. Det var ju synd att jag bara inte kunde göra mål. Det var ju en liten miss. Men det är nog min roll. Så att jag är ganska liten i vårt lag.
Vilken är din bästa egenskap som basketspelare? Starkaste sida?
Ja, det är... alltså när jag var yngre så var jag ju en väldigt fysisk basketspelare. Jag var ju extremt spänstig och väldigt snabb. Och det är ju en bra egenskap när man är basketspelare. För då tar man mycket returer, man stjäl mycket bollar. Man kan springa mycket på snabba uppspel och sådär. Så att det var ju mina främsta egenskaper då. Nu har jag ju fått anpassa mig efter kroppen. kroppen, om man säger. Jag kan inte använda de egenskaperna som jag kunde på den tiden. Så att nu är det väl mer spelsinnet, skulle jag säga, som är min absolut främsta egenskap. Rutin och spelsinne. Att jag har spelat väldigt mycket basket, det har jag faktiskt nytta av. Och att, för då lär man sig också när man kan fuska. Förstår du? Jag kämpar ju alltid som 17, men man ska liksom inte kämpa när man inte behöver. I vissa stunder i matchen kan man faktiskt vila lite.
En fråga.
Ja.
Vi pratar ju ofta i träningspodden det här med att definiera sig själv. Mm. Eller snarare att omdefiniera sig själv. Att man alltid har en möjlighet att välja vem man vill vara eller hur man vill vara.
Ja.
Hur man agerar och känner och så här. Och du har ju ofta i träningspodden pratat om dig själv som den här ensamvargen, som tränar ensam, som springer ensam, som inte vill ta hänsyn till andra och springa intervallpass eller ihop. Du har sällan någon träningsdejt på gymmet. Men hur kommer det sig att det här nästan så här kollektiva psykosen som blir för dig i basket, att, kan inte du känna så här att du vill ha mer av den på andra delar av ditt liv också, eller träningen speciellt?
Nej. Faktiskt inte. Alltså den här ensamtränaren, det är ju någon jag har blivit i vuxen ålder. Eftersom jag var alltid en lagspelare när jag var liten. Men jag älskar att vara en del av ett lag. Det är det roligaste som finns. Men sen när det gäller min löpning och sånt, det blir ju inte liksom ett lag på samma sätt. Det handlar ju hela tiden om ens egen prestation ändå någonstans. Samma om man tränar med någon på gymmet och sådär. Det är inte så att nu gör vi det här tillsammans. Vi kan inte göra det här om vi inte samarbetar. Så är det ju inte riktigt när man springer eller styrketränar eller så. Men jag älskar den här laggrejen. Och jag älskar också, har jag ju märkt, jag har ändå tänkt att jag ska ligga lite lågt i det här laget, ha lite så här tillbakadragen roll och så. Men det funkar inte för mig. Jag är inte den typen, har jag märkt.
Och nu så går det också ut så här i träningspodden med liksom hur många tusen lyssnare som helst och bara, vikingar. Ja, men vi ska erövra.
Ja, men alltså, jag är uppenbarligen, när jag idrottar, en ledartyp. Det går inte att komma ifrån. Och jag vill gärna vara det. Jag gillar att liksom pusha andra till att göra sitt bästa, tycker jag om att göra. Och det är kul. Alltså, någonstans har jag börjat definiera mig själv som basketspelare igen. Och de människorna som känner mig nu, de har ju inte känt mig när jag var basketspelaren Jessica. Som jag var i så många år, hela min uppväxt, var jag alltid basketspelaren Jessica. Det var min identitet. Men de som känner mig nu, de har ju aldrig känt den människan. Och nu är den personen på väg tillbaka. Så det är ju lite grann som att omdefiniera sig själv. Som jag älskar att man kan göra. Det vet du, vi har pratat om det många gånger. Jag älskar att man kan bli en ny. Att man kan definiera sig som något annat. Och man behöver inte låsa in sig i några dumma, konstiga ramar som någon annan vill ge en. Utan det är jag definierar mig själv. Och jag bestämmer att nu vill jag vara sån här. Det är coolt.
Det är som jag och morgonträning. Jag kan absolut inte träna så där tidigt på morgonen. Nej gud, jag kan inte prestera då. Och sen så testar jag i ganska många veckor på raken och känner att ja, det går ju minst lika bra som alla annan typ av träning.
Ja, men det är bara för då bestämmer du dig för att nu är jag en sån som är bra på att morgonträna. Och det spelar ingen roll att du förut var en sån som inte var det. Jag kan tänka mig sen, när man lyssnar på träningspodden. Nu har ju vi hållit på att podda i 3 år, du och jag. Om man lyssnar på de första avsnitten så tror jag att både du och jag är andra personer än vad vi är nu. Jag tror att man kan höra jättestor skillnad på oss. Hur vi pratar om olika saker, vad vi har för åsikter, vad vi tänker om oss själva. Och så här. Jag tror att vi har ändrat oss jättemycket. Man kanske inte tänker på det så mycket själv. Men om du och jag skulle gå tillbaka och börja lyssna på de tidiga avsnitten, då tror jag nästan inte vi skulle känna igen oss ens.
Men är det för att vi lever i toleranta sammanhang där det är okej att ändra sig? Eller är det för att du och jag är människor som är beredda att ändra oss? För jag tänker, det måste ju finnas hur många människor som helst som har en tanke och idé om att vilja ändra sig, men som ändå inte mäktar med projektet.
Ja, men lite så. Fast jag tror att jag, i alla fall jag, lever nog inte i en värld där det är så himla okej att ändra sig. Jag lever nog absolut i en värld där man blir instoppad i ett fack. Alltså i mitt jobb och så där blir man ju väldigt lätt instoppad i ett fack. Och då kan man bara göra en sak och så inget annat. Och det har jag kämpat emot hela min karriär. För att jag har ju velat göra både sport och aktualiteter, nyheter och underhållning. Och jag vill liksom inte kompromissa med det. Jag vill göra alla delarna. jag tycker att alla de delarna är en del av min personlighet och att jag kan göra allt. Men det är som att man inte riktigt får göra det. Men jag har ju alltid varit en sån som försöker kämpa mot det. Jag tycker att man ska inte alls behöva bli instoppad i en liten låda. Utan man ska få vara mycket större än så, friare än så. Men det är ju en kamp. Och jag tror att ju äldre man blir, desto mer skiter man ju i vad andra tycker om en. Jag tror att desto mer bestämmer man sig för att jag vill vara sån här. Nu vill jag inte längre vara sån här, nu vill jag vara sån här. Och det är okej. Men jag tror att som du säger att det är nog inte så lätt för alla människor. Det tror jag inte. Jag tror att det är väldigt många som blir låsta till en roll och så blir man kvar i det alldeles för länge. Det är därför jag säger så här, har du ett gammalt intresse eller något du vill ta upp, gör det. Gå liksom inte och vänta och tänk inte att men jag kan väl inte. Nej men jag är för gammal, nej men det passar sig inte. Vem är det som bestämmer det?
Vem är det som bestämmer det?
Ja, det är ju ingen annan i alla fall.
Har vi ytterligare en lyssnarfråga som vi vill ta upp, Jessica?
Jag vet inte, har du det? Det känns som du sitter på någon när du säger sådär.
Ja, jag har en. Och det roliga är att vi har fått in den anonymt.
Ja, men du vet att nu har vi bara 6 minuter på oss.
Ja, och sen har det kommit fler puffar på andra ställen. Den här anonyma lyssnarfrågan jag har lyssnat in, eller spelat in eller skickat in, kan ni snälla ta upp den?
Nej, vad gulligt.
Vi fortsätter väl på någon form av ett intimt tema med mens, PMS, lossnade tånaglar och corgasm.
Ja, vad är ens det?
Lyssnarfrågan låter, är det bara jag som typ nästan kommer, alltså får orgasm när jag gör vissa övningar i gymmet? Till exempel benspark i maskin, lår curl, hängande bendrag, alltså när man hänger i räck och gör en crunch upp med benen mot magen, med mera, känns ju helt sjukt. Hoppas det kommer med i podden, för jag känner att jag inte har någon annan att fråga. I så fall, kan man göra något för att undvika känslan? Jag har aldrig fått en corgasm. Jag har aldrig fått orgasm av att träna. Men jag har jättemånga kompisar som måste avbryta, alltså setten. Om man ska köra 10 stycken hängande benlyft mot magen, då slutar de efter typ 5 för att de inte ska få det som kallas för en corgasm. Därför att då orkar de inte träna någon mer.
Va?
Men det är ju inte sexuellt skönt, utan det blir liksom som en uttömning.
Ja, som en kvinnlig utlösning kan man säga. Men jag känner inte alls igen det. Alltså jag har inte ens varit nära den känslan när jag tränar.
Inte jag heller. Och jag tror nog att jag är lite glad över det. Eftersom jag är så pass offentlig som jag är. Jag är ju van vid att folk känner igen mig. Bara, det är Olofsson. Olofsson tränar här på gymmet. Och så kan de peka eller så. Och då tänker jag så, gud, nu måste jag skärpa mig. Jag får inte svära. Jag får inte vara för bullrig. Eller jag får inte heller släppa vikterna i golvet om jag tränar på offentliga gym. Tränar i mitt eget gym, då kör jag ju på som en maskin och svär. Och är allmänt så här hockeyomklädningsrums stökig i språket. Men det man pratar om när man pratar om corgasm, och det man tror att det kan beror på, eller snarare man sannolikt är det så att man får ett högt tryck, man får massa blod till bäckenbotten från buken, och i en hel del övningar där man också jobbar med insida lår, alltså att man gör det som kallas för en adduktion, att man kniper ihop, och att det trycket helt enkelt framkallar samma typ av fysiologiska reaktion som en vanlig orgasm. Trots att det handlar inte om att det är någon form av klitorisstimulans, utan att det är blodtillförseln tillsammans med all den här muskelaktiveringen som skapar det. Mina kompisar som har det här problemet, de väljer helt enkelt bort övningar där man riskerar att få en corgasm, för att det är inte särskilt skönt, utan det kan till och med kännas både lite så här förnedrande eller lite skämmigt, eller så här, men vad fan, jag är ju här för att prestera, jag vill ta i gymmet, kan bara låta mig vara. Men det är vanligare vad man kan tro, och googlar man corgasm, alltså corgasm, så finns det jättemycket att läsa. Jag gjorde ett pyttelitet avsnitt om det i min bål- och bäckenbottenbok, om man söker på Lofsans underverk. I den boken så har jag pyttelitet avsnitt, just för att man vet inte så mycket om det. Det är svårt att forska på det, och individens upplevelse av, ja, så här är det. De flesta kan kontrollera på så att när man, så fort man släpper anspänningen, så släpper det också. Alltså då det är ju som om man ska komma, om man är liksom hemma hos sig själv, kanske i sitt sovrum, så kan man ju också liksom skapa anspänning och komma av att till exempel knipa medans man har sex. En del som kan ju ha lättare att komma genom att göra den här typen av adduktion av låren samtidigt som man kanske använder någon form av vibrator eller liknande. Så att ofta släppa anspänningen så brukar det ge efter. Men jag tycker att det är viktigt att hålla isär att det inte handlar om att på något sätt att det är sexuellt. Så att så här, men gud, tänk om det är så att jag tänder på gym. Tänk om det är så att det är... Ja, men det läste jag en tjej som var jätteorolig över. Tänk om jag har fått en fetisch. Tänk om det är så här folk känner för fötter. Nej. Eller det är så här folk känner för latex. Så nu när jag kommer här i gymmet. Och så är det inte. Utan det är en fysiologisk förklaring. Men det, söker man på coregasm så finns det hur mycket som helst. Och det finns några kvinnor som är väldigt öppna med att de får det. Men tyvärr så är de flesta håller ju det undan för sig. Eller säger det till PT:n. Vi kan inte göra hängande benlyft för då kommer jag komma. Eller jag kan egentligen göra 15 hängande benlyft men jag kommer sluta vid 10. För att annars finns en risk att jag får en coregasm. Man kanske inte ens har ordet på det.
Ja, men... Men jag tänker ändå så här, man kan väl se det lite positivt också, för att många kvinnor har ju svårt att få orgasm med en partner. Men om man vet att den här typen av övningar gör att det känns som jag ska komma, det måste man ju kunna använda sig av då också. Det är ju någon slags kroppskontroll eller vad man ska kalla det som man kan se som något positivt också.
Det håller jag verkligen med vid. Alltså, många kvinnor kan ju inte få orgasm överhuvudtaget, ens hemma i sängen. Det kanske är lättare att komma själv än att komma med en partner. Men att man ska kunna komma lite hur som helst en tisdag förmiddag vid 10:30 om man är hemma från jobbet, det är inte alls säkert.
Nej.
Det kanske är så att man måste ha preppat jättemycket på olika sätt. Så i en process att lära känna sin egen kropp och utforska den, hitta muskler kring bål och bäckenbotten som man kanske inte har haft kontakt med tidigare, då är det ju jättebra att liksom lära sig förhålla sig till det. Men jag vill inte att det varken ska vara skamfyllt eller begränsande blir det, för att man helt enkelt kanske känner sig helt uttömd, som vi pratade om. Det är så mycket sex i träningspodden senaste veckorna. Det är inte så att jag är sexuellt frustrerad därför måste prata jättemycket om sex.
Ja, men jag kanske är liksom det.
Kommit... Ja, du är sexuellt frustrerad. Nej, men jag tror att lära sig sina muskler, då är det ju faktiskt ett bra sätt. Och att man då kanske hemma i sängen kan jobba med samma typ av teknik och anspänning för att försöka hitta den här, alltså hitta blod, dra ner blod till bäckenbotten och försöka hitta njutning då i det istället. För att som sagt, det är sällan njutning i det när man hänger i räcket på gymmet eller om man kör bencurl eller så. Men det finns ju många kvinnor som berättar om att deras första så här, sexuella, vad ska man säga, första sexuella koppling till sin egen kropp, det är på skolan, eller var, för nu är det inte lika vanligt kanske att man klättrar rep. Det är inte alla ens gympasalar där man hänger upp rep om man bygger nya skolor. Men att klättra i rep och sen så när man skulle ner, alltså från repet, att man helt enkelt blir, att man har repet in mellan benen som i typ i lågstadiet, mellanstadiet. Det var så första gången som en kvinna har känt upphetsning eller tyckt att det har varit skönt. Och det är ganska intressant, men det är inte samma sak som en coregasm där man inte nuddar under livet med någonting yttre. För att nu blir det lite så här flummigt. Men förstår du skillnaden?
Jag förstår precis skillnaden. Och hur spännande det än är att prata om coregasm så måste vi avsluta nu. Jag ska iväg och göra faktiskt mina fransar innan jag ska till Malta på 2 veckors inspelning. Men det får vi prata om i nästa avsnitt helt enkelt.
Yes! Det ska bli så spännande. Malta liksom.
Ja, vi pratar om det nästa vecka. Missa inte träningspodden då. Och hoppas att ni har härlig lyssning till det här avsnittet. Nu önskar vi en riktigt härlig helg.
Jag måste boka en pedikyrtid för min nagel. Jag måste höra om det till Maite.
Ja, gör det. Med en gång. Nu fixar vi lite skönhet här också.
Ja, verkligen. Puss, puss.
Puss och kram. Just
motion. Wonder what the hell I'm heading to. Flashing lights, obsession. Somebody home, try to be like my daddy. Everybody has to know that anybody do what you told me. Oh, oh, ooh, ooh, ooh.
I don't know what I'm doing. I don't know, but I do it tonight. I don't know what I'm doing.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.